Jag får, tacka för möjligheten att hälsa på er i Landskrona och säga något om Jesus. Och jag ska läsa en text ifrån Lukas evangeliets första kapitel. Man brukar säga, eller det är tradition så att säga enligt kyrklig ordning, att fira eller knyta samman midsommar med Johannes döparen. Och därför läser jag en text om Johannes döparens födelse i Lukas första kapitlet. Jag börjar ett sammanhang på vers 57. För Elisabet var tiden nu inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet, och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära barnet, och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men hans mor svarade nej, han ska heta Johannes. Då sa de till henne, det finns ingen i din släkt som har det namnet. De gjorde tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad då om en tavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla blev förundrade. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. Alla deras grannar greps av fruktan, och i hela Judéns bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn. För Herrens hand var med honom. Hans far Zacharias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sa, välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan och i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och i dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Amen. Ja, ni känner förmodligen ganska väl till sammanhanget. Det här är ju mitt i ett långt kapitel som också berättar om Elisabet och hennes och Marias besök hos Elisabet. hennes lovsång, Marias lovsång. Och så detta då att de fick barn ungefär samtidigt. 6 månaders skilde det på det. Så när hon får sitt barn Elisabet och föder och får hon en pojke. Det var ett under i sig. Hon hade ju längtat efter barn helt säkert, men hon hade inte fått något barn och hon hade väl gett upp hoppet. Och så berättas det i textsammanhanget här att prästen Zacharias, hennes man, tjänade Gud. Han tillhörde det judiska prästerskap som hade tjänstgöring i templet. Och det fanns 24 avdelningar, berättar Lukas, av präster, och de hade turordning när de tjänade och arbetade en vecka i templet. Och så kastade man lott om arbetssystrarna, och Zacharias fick det fina uppdraget att göra tjänst inför rökelsealtaret, tända rökelsen i templet. Och så stod folket utanför templet, de fick ju inte gå in, utan de fick stå utanför. Och där bad man, och ni vet att rökelsen, det symboliserar ju de heligas böner som ska stiga upp inför Gud. Så det fanns en rik symbolik i detta. Men när han är i templet den där dagen så får han ett märkligt och överraskande besök. Han får besök av Gabriel, en av Guds förnämsta änglafurstar. Han som står alltid inför tronen. Och så berättar Gabriel för honom att dina böner är hörda. Du och Elisabet ska få en son. Och han ska få bereda väg för Herren. Men han hade lite svårt att tro på det där budskapet. Han hade ju väntat så länge. Så det finns en viss skillnad mellan Maria när hon får ett besök av ängeln. Så det var ju en omöjlig, ännu mer omöjlig situation för henne att få barn. Och så vidare. Men vi hinner inte gå in på det. Han trodde i alla fall inte. Och då säger ängeln till honom att du ska bli stum. Du får bli tyst helt enkelt därför att du inte trodde. Tills du får se att det här sker. Så han hade varit oförmögen att tala, men de hade kommunicerat med varandra genom tecken, och han hade förklarat, och folk hade undrat mycket vad det var som hände där inne i templet. Det tog lång tid. Och så han berättat när han kom hem för Elisabet, och så hade de detta märkliga skett att Elisabet fick det barn som hon inte skulle kunna få. Och nu är vi alltså framme vid själva födelsestunden. Jag skulle sagt det också, att jag vet inte var Elisabet och Zacharias bodde någonstans. Det är nog ingen annan heller som vet egentligen. Det fanns på den tiden 10 städer som alternativ där prästerna bodde. Och så har man gissat på lite olika, och det finns någon som har lite fördel som man tror att det var. Men det är en okänd plats, kan man säga. Och det var inte många som visste vad det var som var på gång. Och jag funderar på det. Det är nog så många gånger att inte minst denna världens mäktiga, det religiösa prästerskapet, de visste ingenting. De judiska ledarna, de där som bestämde i Rom, de hade inte en aning om vad som hände i den där lilla platsen, var det nu var någonstans. De stora sakerna, de viktiga sakerna, de avgörande sakerna, de sker inte alltid i medialjuset som vi ofta tror. Man måste synas, man måste finnas i media på ett eller annat sätt. Annars är det inget verkligt. Men det här märkliga som hände, att Johannes döparen kom till vår värld. Jesus säger om honom, det finns inte någon som är större än han. Han är för mer än alla andra, säger han när han samtalar om Johannes döparen. Det kan ske mycket som är stort och viktigt och som inte tidningarna skriver om och som tv inte uppmärksammas och som inte nämns ens på sociala medier som folk nu talar så mycket om. Det sker stora saker. Johannes döparen och hans födelse. I alla fall, grannarna, de visste att det hade hänt något intressant, att Elisabet hade fått barn nu på äldre dagar. Och de gladdes över detta tillsammans med henne och kommer för att vara med om den där högtidliga stunden när han på något sätt ska upptas i gemenskapen. Och det var dags för omskärelsen enligt det judiska förbundet. Och så diskuterar man ju namn. Det är alltid intressant vad barn ska heta. Och de hade ju sina uträkningar, vännerna och grannarna och släktingarna. Och så, han ska naturligtvis heta Zacharias som hans pappa. Men mamma protesterade. Nej, han ska inte heta Zacharias. Han ska heta Johannes. Jag tror ju att det var inte ett sådär påfund av henne helt apropå, utan det var säkert något som hon och hennes man Zacharias hade kommit överens om. Men Zacharias kunde ju inte lägga sig i diskussionen direkt eftersom han var stum. Men så tänkte, det finns ju ingen i släkten som heter Johannes, så det kan han väl inte heta, tyckte folk. Och så vänder man sig till Zacharias och gör tecken och försöker veta vad han tycker om namnfrågan. Och så får han en tavla att skriva på och så skriver han de här orden. Johannes är hans namn. Nu är det så att namnet Johannes, det betyder Herren är nådig. Så själva pojkens varelsen som sådan hade ett budskap. Ofta så med bibliska namn överhuvudtaget, att namnen hade någonting att säga. Ni vet, det var inte så ovanligt med namnbyten heller. Gud fick ändra namn ibland. Namnet sa någonting om karaktären. Zacharias var inget dåligt namn. Det betyder Herren har lovat. Så det var ju bra det också. Men Johannes, han skulle heta Herren är nådig. Och det var ett nådens budskap, även om vi kan tycka att Johannes döparen, om man läser om hans predikningar, de var ganska stränga. Och de var skarpa. Och han predikade omvändelse. Men själva kärnan i det som Johannes skulle förmedla, det var vad Zacharias här profeterar om, att du ska ge folket kunskap om frälsningen. Den enda riktigt nödvändiga kunskapen. Kunskap är ju viktigt. Och kunskap om frälsningen är det att du låter den få reda på hur man får förlåtelse för synden. Kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder, det var det stora budskapet. Det var därför han också skulle heta Johannes. Herren är nådig, det är så man får förlåtelse, genom Herrens nåd. Det underbara skedde ju då med Zacharias, att när han väl vittnade inför folket där att Johannes är hans namn, så löstes hans tunga. Den där tiden då han fick vara tyst var slut, och hans hjärta var så fyllt av glädje, naturligtvis över att han hade fått en pojk. Det hade han längtat efter, men hans inre var fyllt av lovsång till en sådan Gud som hade gjort så underbara saker och hade sådana rikedom i beredskap. Alltså, om man läser hans lovsång, så handlar det inte mycket om barnet precis. Ja, det handlar ju en del om Johannes funktion, men det stora i budskapet är detta, vad Gud har gjort, vad Gud har sagt, vad Herren har lovat. Han, det är det fina tycker jag med Zacharias och med Johannes. De står där liksom mitt emellan två epoker, kan man säga. Han själv var präst i det gamla förbundet. Och jag är fascinerad av att tänka på detta, att det här var en period som var en nedgångsperiod i judarike eller i Israel. Man hade inte hört en profet på 400 år. Det var tyst ifrån himmelen. Det var en andlig dekadenstid. Men det fanns ändå några som levde kvar och som hade kontakten med Gud. Det fanns många präster, 24 avdelningar, mycket präster. Hur många av dem som verkligen var levande i tron, det vet jag inte, men jag vet i alla fall att Zacharias hade en levande kontakt med Gud och trodde på Gud. Och vi möter det där när Jesus föds också och bärs fram i templet till exempel. Så när han bärs fram i templet, så finns de där gamla, de där trogna själarna. Det fanns en Hanna som profeterade, och det fanns en Simon som tog lilla barnet i sin famn och välsign. Det finns mer än man tror. Gud har också i nedgångstider människor som han kan använda och bruka. Och Zacharias beundrar jag på det sättet att han hette inte bara Herren har lovat, utan han trodde på det som Herren hade lovat. Han trodde på profeterna och han höll dem högt. Han trodde på vad som stod skrivet. Han talar om detta när han profeterar, att Gud har lovat för länge sedan genom sina heliga profeters mun att han skulle uppfylla sina löften, att han skulle infria detta, att Messias som de väntade skulle komma. Mycket hade blivit förvänt. Man tänkte mera i politiska termer. Man hade förlorat själva den andliga sidan på många håll. Men Zacharias var klar över detta, och han trodde på profeterna och höll dem högt. Det är också, tycker jag, rätt värt att lägga märke till att det som har skett, det som har gått, det som har varit för oss, de som har funnits sedan länge, som vi hörde här, sjöng vi ju en gammal psalm, 400 år, det här är ju ännu äldre, lovsången som Zacharias bar fram. Det har funnits genom alla tider folk som har trott på Gud, och vi måste liksom respektera dem och inte förkasta vad som har varit, utan hålla det högt. Även om man som Johannes far här, Zacharias, talar om en framtid. Och han talar om det som skulle komma och det som skulle ske. När profetiorna, eller när Zacharias profeterar, så vet ni alltså själva bakgrunden är det att han och hans Elisabet hade haft besök av Maria. Och det var en sån profetisk atmosfär i det där hemmet, så att hon hann inte mer än komma dit, Maria, förrän Elisabet förstod att det var något särskilt på gång. Att hon var gravid, att hon var Herrens moder. Hon kallar det lilla ofödda barnet, 3 månader gammalt på sin höjd, så säger hon: min Herres moder, hur kan du komma till och hälsa på mig? Det är det som finns i bakgrunden. Sen Zacharias profeterar, så säger han så här: välsignade Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Det är som det redan har skett. Han har tagit emot detta som skulle ske genom Jesus. Herren har besökt. De hade haft Maria på besök, och hon bar Jesus barnet inom sig. Men han är som han griper tag i detta som ska ske med Jesus. När han ska framträda och när han ska återlösa sitt folk genom sitt dyrbara blod och sin död på korset. Herren har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus. Maria, som skulle föda Jesus, hon var i sig själv en av Davids avkomlingar. Det var lite oklart hur det skulle gå med Josef och hennes relation. För Josef drog lite öronen åt sig när han fick reda på att det har skett någonting med Maria. Och han ville skilja sig från henne i hemlighet och så barmhärtigt som möjligt. Och sen gör ängeln, eller Gud, klart för honom att det som har skett genom den heliga ande, och du ska ta till dig Maria. Men han var tveksam först. Men båda var avkomlingar av den store David, han som hade talat om Messias och var den store förebilden för Messias och hans ankomst. Så tänkte jag på detta, det står längre fram också, att genom Jesus så får man besök. De har fått ett besök. Herren Jesus har besökt oss. Ja, det är ju en fantastisk sak som händer när Jesus kommer till jorden. Herren Gud besöker oss. Han har slagit upp sitt tabernakel bland oss. Det var ju underbart, det var märkligt. Tänk, säger man, om vi hade fått vara med och se Jesus när han vandrade omkring och gjorde väl och hjälpte alla och predikade och det skedde sådana märkliga saker. Men Jesus säger så här, att det är ännu bättre att jag går bort. För om inte jag går bort så kommer inte hjälparen till er. Det var underbart att få besök av Jesus. Då kan ju frågas vem som helst, höll på att säga Zacchaeus, eller vem som fick besök av honom. Det var många som hade besök av honom, och Maria och Lazarus och Marta och dem. De fick besök av Jesus. Tänk att få besök av honom. Men så säger Jesus, jag ska komma till er. Jag ska ta min boning i er. Besök av Jesus. Den blir ännu närmare än den då var, där vi gick sida vid sida och kunde prata med Jesus. Men Jesus kunde ju bara vara på ett ställe i taget, så det var lite besvärligt ibland. Och en av de första som förstod att Jesus kunde göra under även på avstånd och på håll, det var ju militären och hövismannen, officeren, som sa: jag är inte värdig att du besöker mig, men säg bara ett ord så är min tjänare frisk. Men tänk att få besök av Jesus. Vad är det som sker när den heliga ande kommer? Jo, det stora och det märkliga är att Gud är inte bara i kyrkan. Gud är inte bara någonstans i himlen, utan Gud flyttar in i mitt hjärta, i mitt inre. Jag får bli ett tempel åt den levande guden. Han använder min personlighet för mig till en boning åt sig. Och det stora med den allestädes närvarande guden, den treene guden, fadern, sonen, anden, det är att han kan vara överallt. Han kan vara hos dig samtidigt som han är hos mig. Det där kan vårt förstånd inte fatta, men vi kan få uppleva att Jesus bor i mitt hjärta. Jesus följer med mig hem. Jesus är med mig var jag går. Så tycker jag att det är en, när han talar om Johannes döparen och det som ska ske genom hans förkunnelse, hur folk, det stora hindret röjs undan med att människor får ta emot förlåtelse för sina synder. Vi kan inte frälsa oss själva. Vi kan inte bota våra egna misslyckanden och tillkortakommanden. Vi kan inte göra så mycket gott att vi själva kan frälsa oss, men vi kan få ta emot förlåtelse. Förlåtelse för synd. Det är därför, säger Johannes, jag kommer och döper er i vatten. Till omvändelse från synden. Det är nödvändigt med omvändelse, annars blir det ingen frälsning. Vänd om! Du som har vänt Gud ryggen, du måste vända om. Det handlar om hela din livsinriktning. Och ta emot Jesus och bli frälst. Och så beskrivs detta. Om man vänder om då, och då får man besök av Jesus. Så skall en soluppgång från höjden besöka oss. Det är som en soluppgång. Jaha, hela bilden är detta. Att folket vandrar i mörk. Tänker dig judaöken, och så har man tänkt att man skulle gå någonstans, och så blir det mörkt och så hittar man inte vägen, man är vilse. Det är folk som vandrar i mörkret, där nu ångest råder. För det ska ett ljus skina klart, skrev profeten redan många hundra år innan det hände. Folket vandrar i mörker. Men så kommer han på besök. Han som är som en soluppgång. Det ni vet att i midsommartid så är det är ju prat om soluppgångar naturligtvis. Jag minns när man var ung, då skulle man se solen gå upp i midsommartid och så där vidare. Det är något särskilt med soluppgången. Det behöver inte vara så mycket, men om man går upp tidigt så ser man att det är ju inte så mörkt så länge nu för tid nu på sommaren. Men en liten stund på natten är det riktigt mörkt, men så börjar det ljusna. Så är det att bli frälst. Det är som det börjar ljusna lite. Förut vandrade man i mörker. Men du sa, Herren till aposteln en gång, du ska vända, du ska låta människorna omvända sig. Så står det så här i aposteln, jag kommer att tänka på det just nu. Så här säger Paulus att Gud sa till honom. Jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus. Satans makt till Gud. Så att de får syndernas förlåtelse. Och en plats bland dem som helgats genom tro på mig. Få syndernas förlåtelse. Det är som att uppleva en soluppgång. Det är inte alla som kan säga, jag blir frälst fredagen, den datum, klockslag. Det finns säkert många som kan tala om precis när det skedde, den där vändningen. Men ibland så kommer den där gryningen så sakta och så smygande att man vet inte riktigt om. Men man märker att det har hänt någonting. Plötsligt ser jag annorlunda. Plötsligt förstår jag annorlunda. Jesus blir liksom klarare och klarare och allt som hör till detta. En soluppgång från höjden ska besöka oss. För att lysa över dem som sitter i mörker. Man talar rätt mycket om i vår tid om människor som mår dåligt. Som inte mår bra. Det är så mörkt. Man sitter i mörker. Det är mörkt. Man orkar ingenting. Man kan inte hitta någon utväg. Men när Jesus kommer så tänds det liksom en gnista. Ett hopp. Ett ljus. Det börjar lysa. Det börjar lysa över dem som är deprimerade. Man talar om, jag hörde bara för några dagar sedan, att vi svenskar mår så dåligt. Vi har mest självmord av alla. Långt mer än vad trafiken skördar på våra vägar. Långt mer än terrorns alla hot. Och vad det nu är som kan skrämma människor. Man orkar inte leva. Det behövs en soluppgång. Och det är det som Johannes döparen hade som ett budskap. När han lät omvärldens skarpa ord vina och sa att ni måste göra bättring. annars döper jag er inte. Ni måste vända om. Så säger han också, se honom vars skorrem jag inte är värdig att upplösa. Se honom som tar bort världens synd. Man ser på Jesus, så ljusnar det. Då behöver man inte sitta fast i mörkret utan att veta vad man ska, hur man ska handla. Det står, det finns ju en annan mörker också. I samma andetag som han profeterar om detta, att solen ska lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Om jag vandrar i död i skuggans dal, i mörkrets dal. Ja, vem egentligen, vi gör ju det alla. Även om vi inte tänker på det alltid. Ibland kan det vara så att sjukdomen kommer och dödens skugga blir extra tydlig och stark. Jag vandrar i dödens skugga. Jag ska dö. Livet är kort. Men han skingrar mörkret. Han har besegrat döden. Han säger till oss, som han sa till Johan på Patmos. Jag var död, men se, jag lever. Han var död, men förde fram livet. Och till Lazarus, eller till Marta och Maria, sa han inför Lazarus grav att den som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Döden förlorar sitt välde. Vi vet ju att vi ska avsluta vårt jordeliv här, om Herren dröjer, och lägga sig i graven allesammans. Men det är som om döden har mist sin udd. Han är uppståndelsen. Inte bara han kan uppväcka de döda, han är uppståndelsen. Han är själva livet. Så har vi tagit emot Jesus, så är vi levande med honom och kan aldrig dö. Vi hör honom till. Vår kropp kan läggas i graven, men vi dör inte. Det är det märkliga med Jesus. Och så står det om honom en annan sak här som också hör till. Ni vet att gryningen är ju, den är ju skön. Och man kan börja ana hur tillvaron ser ut. Och sen, ju mer solen framträder, ju ljusare blir det ju. Och ju klarare ser man. Och har man gått vilse, så kan man bättre orientera sig. Man ser vägen. Det står här, han ska styra våra fötter in på fridens väg. Den som har trampat fel och kommit vilse, och den som lever i hat och våld, han kan få uppleva en underbar förvandling där Herren ger riktningen och styrningen, och så leder han oss in på fridens väg. Vi är ju inte färdiga, någon av oss, men Herren vill leda oss steg för steg in i friden, in på fridens väg, den smala vägen som han har berett för oss och som leder till himmelen. Underbara verklighet att få uppleva Jesu underbara frälsning. Det finns ett uttryck här som jag tycker mycket om. Nu hoppar jag kanske lite fram och tillbaka. Men det står så här, vers 28. Att detta kan ske, som jag har talat om, förlåtelse för synden. ljuset som växer i klarhet. Redan den vise Salomo sa ju att den rättfärdige stiger som gryningens ljus som växer i klarhet till dess att dagen når sin höjd. Ja, det håller på att bli ljusare och ljusare. Hela vägen ända hem. Och alltsammans sker, som det står här i vers 78, genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Gud är ju sträng, kan det synas ibland. Han är ju helig. Han är den som dömer. Men han är framförallt kärlek. Genom Gud, genom Guds barmhärtiga kärlek är detta möjligt. Inte på grund av att vi är särskilt bra eller duktiga eller har förtjänat det eller vad vi nu, utan det är själva orsaken, själva grunden som vi kan vila i och som vi kan återvända till, Guds barmhärtiga kärlek. Gud är kärleken. Hans hjärta, alltså om man vill, denna outgrundliga Gud som är större än vi någonsin kan riktigt förstå så länge vi finns här. Om man skulle analysera det innersta, det är Guds innersta väsen, det är barmhärtig kärlek. Genom Guds barmhärtiga kärlek. Gud älskar dig. Jesus älskar dig. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Gud är kärlek. Det är det vi kan vila på. Det är det vi kan bygga vårt liv på. Det är det vi kan bygga vårt tillvaro på. Gud älskar oss. Och då är det väl inte underligt när Zacharias tänker på detta. Som han har fått uppleva som en enkel präst i Judarike. I boende i någon avkrok som ingen vet riktigt var det var någonstans. Men Gud vet. Och Gud använde honom. Och Gud brukade honom. Och Gud gav honom en son som också kunde bli hans stora glädje och tacksamhet. Och han tänkte, vilken Gud vi har. Vilken underbar Gud vi har. Tänk vad han gör. Han är barmhärtig. Han är kärlek. Amen. Gud, vi säger som Zacharias, välsignad vare du. Välsignad vare du som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelser. Herre, du är som en soluppgång. Du kom till oss en gång och mörkret skingrades. Du kom till oss och besökte oss och förlät oss våra synder. Du kom till oss och upprättade oss och gav oss frid och gav oss glädje och gav oss kärlek. Och vi behövde inte frukta. Vi behövde inte vara rädda. Vi behövde inte plågas av ångest. Du är den som skingrar allt mörker. Ty du är ljuset. Tack och lov och pris och ära. Tack att du välsignar Landskrona med en andlig soluppgång. Där ljuset får växa. Och där det får bli klarare och tydligare. Dag för dag, vem du är, i Jesu namn. Amen.